Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Välkomna till veckans avsnitt av HIF-podden. Som ni hör så är det inte Mattias Hjelm som välkomnar er denna veckan, utan det är jag, Marian Svab. Med hemma i studion har vi Erik Persson och Sebastian Rönström. Välkomna, gentlemen.
Stort tack.
Vi ska tillägga att Mattias Hjelm är bara tillfälligt iväg. Vi har skickat honom, vad är det?
Till Florens, tror jag.
Till Italien, ja. Mm. Han är i Italien och förlustar sig. Vi har ett späckat program framför oss. Vi ska snacka ner storsegern mot Örebro. Lägga tonvikten där. Sen ska vi titta lite grann på vad som återstår av Superettan och den spännande bottenstriden. Lite grann om truppsituationen i HIF och den sportsliga organisationen, för att snart måste det komma besked om man ska kunna ta vissa beslut rörande herrlaget då. Damlaget vet vi redan hur det har gått för. De har vunnit sin serie och vi ska prata lite grann kring det och vad som väntar framöver. Vi kan börja där kanske, Erik. Framöver planerar vi du att göra ett specialavsnitt kring vad heter det, kring damlaget. Ja, utan säga för mycket.
Precis,
för
ja, mycket. Vi får se med vem, men tanken är nästa vecka någon gång att spela in och vad heter det, publicera ett avsnitt med någon från damlaget, en intervjupodd helt enkelt.
Trevligt, ser vi fram emot. Då går vi till den första punkten där på dagordningen, matchen mot Örebro. Med distans 4-1 slutade, Erik Ring 2 mål, Lukas Lima 1 och Willem Löper 1. Det var trojkan där framme. Och det var väl nästan någon som gjorde alla poäng. Zumaran Majed, om man ska ha en hockeyassist där, så slog väl
Zumaran Majed hade en hockeyassist
till 2-0 målet.
Ja, men precis. Och sen Dennis Olsson spelade fram till Lukas Limas mål i tredje minuten. Och Mattias Hjelm, som inte är här idag, ja, han har ju fått vatten på sin kvarn vad gäller samarbetet mellan Löp och Ring. Så att det gör det extra synd att Hjelm inte är här och kan pumpas upp med alla sina resonemang. Ni som följer på den vet ju vad han har uttryckt i den frågan. Han fick vatten på sin kvarn när Löper och Ring återigen faktiskt visade prov på god kemi.
Då ska vi ställa frågan lite grann, lite halvprovokativt så. Var det HIF som var så här bra, eller var det Örebro som var genomuselt, eller är det någon slags kombination vi är ute efter här? Vad säger ni egentligen?
Dels var ju Örebro betydligt svagare än vad jag trodde att de skulle vara. De kom som seriens tredje formstarkaste lag sett över de fem senaste matcherna, med inte minst Kalle Holmberg i superform. Jag trodde att de skulle vara betydligt vassare än vad de var. Men med det sagt så gjorde ju HIF en imponerande insats. Det var ett HIF som satt ihop på ett helt annat sätt än vad vi sett i andra matcher. Ett HIF som hade en struktur som såg ut att trivas på planen. Som hade roligt som lag. Det var klackar, det var hörnvarianter. Det var hela registret som man spelade ut i en timme av den här matchen. Och det såg jag inte komma. Man har ju sett att de har vunnit de två tidigare hemmamatcherna mot Sundsvall och AFC. Och det har ju varit en styrka på ett annat sätt, att man då har liksom avgjort sent, tagit de poängen som behövdes. Då har det ju snarare handlat om att just att ta poängen som behövdes än att varit jätteimponerande spelmässigt i den här matchen så imponerar HIF. Och det var det, ja, jävligt länge sedan jag kunde säga om det här laget. Så chockartat på något sätt att man satte ner foten på det här sättet. Fick en drömstart både på första och andra halvlek som ju givetvis gjorde att man fick luft under vingarna. Men nej, det här var någonting att verkligen ta med sig inför avslutningen.
Erik, är det någonting som med tanke på ommöbleringarna i två lagdelar egentligen stora i två, både på mittfältet och definitivt i backlinjen där vi dessutom HIF slängde in en debutant Benjamin Örn som högerback. Förvånade det dig att, eller varför satt rätt sagt, Sebbe var inne på att det här satt ihop på ett helt annat sätt. Varför? Hur kommer det sig?
Ja, dels om jag bara knyter tillbaka till din förra fråga då, Marianne, om det var Örebro som var uselt eller HIF som var bra. Man ska ha med sig att Örebro brukar ha problem när man har svävat på moln lite. De har haft en väldigt bra form. Då brukar de dippa. Det är ett sånt lag. Det har hänt många gånger för Christian Järdler. Deras tränare pratade om det i NA idag exempelvis. Han har själv ingen teori om varför det...
Och NA är då Närkes Allehanda, deras egen tidning. Där.
Exakt.
Det är en varannan match.
Ja, men lite så. Lite olika. Ja, det är en berg- och dalbana. De är bra i olika sjok, så kan man säga. Sen hade ju HIF kontroll på mycket, såväl med som utan boll. Och jag ser väl liksom Thomas Rogne som en nyckel i det här kollektivet som vi fick se igår. Inte minst med tanke på, som du var inne på, Benjamin Örn. Han har inte ens suttit på bänken i Superettan. Han har inte ens tränat regelbundet med det här laget. Fick ett kontrakt tidigare somras. Men han har ju inte känts liksom tilltänkt alls för att spela. Nu kastas han in och får Thomas Rogne som är så rutinerad och så trygg. Trots sitt skadeelände då. Bredvid sig. Och det var viktigt, tror jag.
Thomas Rogne då, som inte har spelat sedan i början på augusti, från start ska sägas. Han har gjort några minuters inhopp här nu de senaste veckorna här och där. Men jag är inne på din linje, Erik. Thomas Rogne gör sina spelare bättre och tryggare runt omkring sig. Det har man ju märkt även när han har spelat regelbundet tidigare vid HIF. Mycket tror jag att Kasper Widell blommade upp som han gjorde.
Yep.
Faktiskt hängde ihop med att Thomas Rogne spelade regelbundet då.
Mm, mm. Och precis. Och sen var det sammanlagt 8 spelare som saknades, något sånt, för skador, avstängningar och många på liksom liknande positioner. Det var kaos när HIF mötte Örebro i maj och de fick kontraktera hur många akademispelare som helst typ för liksom ens få upp en halvfull buss upp till Närke, höll jag på att säga. Nu så var det ju något liknande. Det kan bli liksom en vi mot världenkänsla att man vaknar till lite på ett annat sätt när oddsen verkligen är emot en, för det. Jag såg Örebro som liksom solklar favorit här, just med tanke på HIFs frånvaroläge och tabelläge såklart. Men de fick fram någonting, något, jag vet inte om jag ska säga magiskt, men någonting nytt, någonting bra. Det har ju varit på håret i alltså de två tidigare hemmamatcherna. Det har blivit väldigt fina scener, liksom avgörande därför när Aminala Maui 95 mot AFC och så, men detta var fina scener från minut 1 i matchen ur ett prestationsperspektiv, och det var nytt. Den här första timmen som de presterade var riktigt, riktigt bra. Sen kom Örebro in i matchen, tryckte på lite, HIF blev...
Inte det ganska naturlig utveckling?
Jo, alltså
det
får man ju acceptera, och liksom sammantaget då alltså en jättebra match, och som sagt första timmen med råge den bästa, alltså den här timmen, och sen så är det liksom ett ingenmansland och sen kommer den näst bästa prestationen typ. Alltså så bra var det. Det var alltså riktigt bra.
Sebbe, jag returnerar din serv tillbaka här nu och säger att du var inne på att laget hängde ihop på ett helt annat sätt. Hur är det möjligt med tanke på just det vi var inne på? Du får samma fråga. Med tanke på att halv backlinje, ny, mittfältet också nykomponerat. Ja.
Det är ju svårt att svara på med tanke på att det inte har funnits de här tendenserna, åtminstone inte på den nivån tidigare under säsongen. Men jag lutar också åt att Rogne såklart ger en stabilitet, en trygghet, någon att lita sig mot. Sen så fick man också en matchbild där man kunde utnyttja en sån som Somar Al-Majed. Nu var inte han helt fantastisk på något sätt, men han gjorde en bra prestation. Han
på vilket sätt menar du då?
Nej, men han,
att han kom till sin rätt?
Ja, men att HIF kunde ta kommandot i spelet. Att HIF kunde hitta instick.
Han fick ju inte nacks. Somar Al-Majed ska ha bollen vid fötterna. Han ska ha bollen tidigt i en uppspelsfas. Det fick han nu när Rogne och Weber stack in den tidigt. Det var inte att han fick ha nackspärr för att bollen gick liksom över honom hela tiden, som det har varit i princip hela tiden sedan han kom till HIF. Förlåt, jag avbröt, men det är så jag ser på det.
Exakt, så jag menar också att när han får vara involverad i spelet, då har han ju kvaliteter. Han har inte jättemycket kvalitet om han inte är involverad i spelet. Så det är ju verkligen en spelare som är beroende av att ha en fungerande omgivning, att få passningarna och liksom kunna
och få tid på sig.
Få tid på sig, kunna styra spelet. Det är då han är bra.
Ett bollinnehavsjagande lag mår han bäst i.
Ja. Och det är en stor anledning till att han också inte har fungerat tidigare i HIF, för att HIF helt enkelt har varit för svaga i passningsspelet, i speluppbyggnaden. Här kunde man sätta lite linjer, givetvis mot ett Örebro då som slarvar mycket, som var lite passivt och som såg nästan lite tagna på sängen ut stundtals, åtminstone i första halvlek och i början av andra.
Deras pressspel funkar inte alls.
Nej, så de kom ju helt snett på det. Och det gjorde ju då att HIF kunde få tid och ytor och få igång sitt spel, och det är väl en förklaring till det. Sen varför man lyckades med det i denna matchen och inte om vi ska vara ärliga, inte i någon av de andra 24 matcherna som har spelats. Det är ju ett litet mysterium, får man ju säga. För det är ju klart att det finns kapacitet i den här truppen. Alltså där är ändå, du räknar ju på det till din krönika igår, Erik, en hel del allsvensk erfarenhet, trots att Örebro då hade ännu mer allsvensk erfarenhet, så är det ju spelare som har varit på en högre nivå, men de har inte fått ihop kollektivet. Men när det ser ut som det gjorde igår, så kommer ju den kvaliteten fram. Det är bara det att den har inte gjort det tidigare.
Här ska jag lyfta fram, jag skulle vilja lyfta fram två andra saker här, alltså att den här ramverket, strukturen som Stuart Baxter, tränaren, har satt. Jag tyckte också att för första gången på väldigt länge så använder man de flesta spelarna, eller skulle säga hela spelarna, till det vad de är bra på. Man spelade enklare, man spelade rakare. Jag tycker att det har varit ett slags mantra i HIF att man ska spela possession fotboll. Har man haft spelare till det? Nej, det där jag tycker det är den mesta bristen har funnits, att man inte har använt spelare till det de är bra på. Det tyckte jag man hade här. Man hade satte raka bollar mot Willem Löper på kanten, bakom deras backlinje. Samma med Ring på andra kanten. Det, när de tryckte upp där, så fick jag också mittfältarna tid att spela och slå passningarna och hittade lediga ytor. Och sen hade de då Lukas Lima som i sin nio-roll då, tycker jag, för första gången gjorde ett jobb som jag inte har sett en anfallare göra på väldigt många år. Man såg det redan mot Öster, tyckte jag, i Växjö när du och jag var där, Sebbe. Lite grann Peter Graulund-stilen. Lite elak, intensiv. Kan vara en sån spelare som gör det oväntade. Exempelvis när Örebrobackarna hade bollen. Han är en sån som kan pressa nere vid hörnflaggan. Han kan rusa liksom och tälja hälsenor nere vid en hörnflagga, vilket gjorde att HIF kunde flytta upp, och han fick med sig de andra på presspelet haka ihop. Det var väldigt många sådana här grejer, och det tror jag är någonting som i grunden Stuart Baxter har satt, alltså de här principerna och ramverk. Och det är inte alltid han har, tycker jag, använt spelare på rätt sätt. Kan vara för att han inte har riktigt lärt känna alla spelarna för en bit in i den här perioden sen han tog över. Men igår tyckte jag de här bitarna satt. Jag vet inte, det är, jag är kanske helt snett.
Nej, men jag håller med, just den här variationen att man kunde rulla kort också och tåla med uppspelsfasen, men man kunde också dra den djupa. Och Lucas Lima tyckte jag också var hans bästa insats i HIF-tröjan, och då ska vi veta att han hade Nasiru Moro som är en väldigt fysisk spelare som ett plåster, men han löste, det var inte så att han vann alla dueller, Lima, absolut inte, men han gjorde det på ett väldigt förtjänstfullt sätt mot en ganska jobbig försvarare som han dessutom fick utbytt efter en timme. Så att väldigt, väldigt bra. Och just att sätta spelare i rätt positioner, i rätt ytor, ja, så var det verkligen. Dennis Olsson, alltså den här omskolningen, han är vänsterback. Ja, det kan låta defensivt och tradigt, men det är väldigt bra, för han får spelet framför sig, får slicka kant där han är bäst. Och komma med inlägg och bara köra med sina eljakliv.
Och tappar HF bollen så är han tillräckligt snabb för att rädda upp en situation där, så när motståndaren eventuellt får en vändning. Ja, tycker jag märks.
Precis, och dessutom finns det vissa defensiva instinkter hos exempelvis en sån mittfältare som Erwin Gigovic, som också täcker stora ytor och har bra löpkapacitet och rejäla lungor.
Jag frågade Thomas Rogne, lagkaptenen, igår efter matchen. Sånt, varför har ni inte spelat så in tidigare? För tydligen, kvaliteterna finns ju. Och han bara skrattade och sa, ja, det är en bra fråga. Han kunde svara på den. Men jag har som sagt tänkt på det igår. Och sen, mitt svar är någonstans, jag säger inte att det är klockrent, men jag tror det mycket är att man har inte använt spelarna till det. Sen är ju truppen har ju varit felbalanserad, det har vi varit inne på under hela året. Men också att man inte använder de spelare man har faktiskt tillgå på rätt sätt. Där tror jag landar någonstans i svaret varför det inte har sett ut så här tidigare och varför man fick utdelning både spelmässigt och resultatmässigt mot Örebro.
Ja, sen är det fortfarande bara en match, det ska vi komma absolut ihåg, och allvaret är fortfarande liksom rejält alarmerande, men det är, alltså kollar man på den här startelvan, det är ganska många av dem som har hamnat i kläm på olika sätt. Charlie Weberg, Soman Madjed, Willem Löper exempelvis. Charlie Weberg är en mittback som man kan nyttja i en uppspelsfas exempelvis, precis på det sättet som man gjorde mot Örebro. Ska han bara slå långa bollar som det har varit ibland, då är inte han särskilt speciell. Då har inte han någon riktig USP. Så Malmö, då har vi varit inne på hur det kan bli om man kör det här långa spelet hela tiden, och Löper har ju varit petad i långa perioder och hämtat sig på ett ganska beundransvärt sätt, och nu så är det liksom typ 2021 form. Alltså han är jättebra just nu, och det var ganska länge sedan han var det på det här sättet. Han har också fått ett jäkla förtroende från Stuart Baxter. Man ser liksom Rogne sökte Löper så fort Rogne hamnade i knipa, och så att han inte kunde sticka in bollen centralt. Ja, men då hittar han Löper. Löper får vara ett hot igen och spela på det sättet han är bra på.
Någonting att tillägga från gårdagen? Jag har en grej. Det var rätt intressant att där HF tidigare kanske, vi pratade lite grann, jag pratade med Thomas Rogne också om de här momenten, ögonblicken, match som avgör matcher. Och där har vi ju det här berömda från säsongen, hur många mål HF har släppt in till exempel på fasta situationer. Vad är vi uppe i? Det är väl tvåsiffrigt nu. Ja, det måste
vara 13 mål på hörnor i alla fall.
Kändes det inte ganska tryggt igår när Örebro fick sina hörnor och frisparkar runt straffområdet?
Det var tryggare än, känslan var att det var tryggare än vad det brukar vara. Det var
men väl målet kommer, eller målet tänker jag helt fel, men det var inte det på en hörna, eller tänker jag helt fel?
Var det det? Eller var det men det var kanske andra fasen eller till och med tredje, var det
Jag tänkte att det var en överlång, men jag kanske...
Men de fick ju rätt mycket andra fasta situationer som jag tyckte ändå HIF gjorde bra på. Där man tidigare har känt att ja, vad som helst kan hända i princip. Så tyckte jag ändå genomgående under matchen. Och jag kan ju köpa någonstans att det står 4-0 att man släpper in en andra fas, ett andra fas skott utifrån kanten. Vid ställningen 4-0 och vad är det kvar? 20 minuter eller någonting.
En halvtimme kvar.
Det händer i det läget. Men innan dess, när det väl var match fortfarande så att säga, och det stod 1-0 och 2-0, så tyckte jag ändå i första halvlek fick jag också Örebro ett par hörnor, men jag tyckte ändå det kändes lugnt på något sätt. Vad beror det på, tror vi?
Rogne är ju en faktor också kanske. Alltså det är ju en jäkla bra spelare i de momenten. Sen har du inte gått bra på automatik bara för att han har varit på banan tidigare.
Kalle Joelsson, agerar han annorlunda, Sebbe, tyckte du? Det Kalle har ju fått kritik för genom åren är ju att det är väldigt mycket linjemålvakt.
Jag tycker det var någon hörna i första halvlek där han kom lite snett ut. Nu blev det aldrig någon fara ändå, men där tror det är ett dilemma som HIF alltid måste hantera, det här med fasta situationer defensivt.
Och det här, jag kollar på målet nu, det kommer vid en hörna från David Seger.
Så ja, nej, men det är ju någonting som inte har, eller som inte försvinner över en natt liksom. Framförallt inte när det har varit så tydligt strukturellt och långvarigt problem. Men det är klart att kan man försvara sig på ett bättre sätt än vad man har gjort i tidigare matcher, så kan ju det också ge mer av en trygghet givetvis.
Jag hävdar fortfarande att HIF var ändå betydligt bättre, även om man släppte in nu målet, det här reduceringsmålet på en fast situation. Så tycker jag ändå att man höll bättre koll på sina zoner och när man försvarade, och framförallt överhuvudtaget tyckte jag att de här avgörande momenten i en match där det tidigare till exempel det här, jag tyckte inte jag upplevde några bolltapp på farliga punkter på planen överhuvudtaget. Alltså,
det var väldigt nära några gånger, men de löste det snyggt.
Ja, jag tyckte att man hade backup också. Vi nämnde Dennis Olsson. Jag vet att det var någon liksom när de tappade bollen. Det såg lite farligt ut, men han kom liksom i farten. Han var beredd och så glidtacklade han bollen.
Ja, men det var många sådana 50-50-dueller som HIF vann och som de har förlorat i regel.
Där tror jag du har någonting, Erik. Duellspelet.
Och alltså, det är lite kopplat också till när vi pratar om hörnor. Det är svårt det här att hitta liksom mönster. Varför har de släppt in så många och så? Jag tycker när man kikar på alla liksom att det är ofta någon individ som inte är på tårna eller som slappnar av eller som inte gör det den ska. Och så var det ju igår också. Det var ett resultat av lite lättja, av lite bekvämlighet. Och det kan man köpa en kväll som den igår. Det är lätt att prata om att ja, men strukturen på defensiva hörnor är helt galen och den som har ansvar för det kan inte fotboll och så vidare. Ja, det är klart att man ska se över det, absolut. Och det kan man ju såklart vässa ytterligare. Men det handlar också om de killarna som står i straffområdet, att de ska göra sitt jobb. Och det har inte riktigt varit så. Det var inte många gånger det felade igår. Ja, det felade när det kom ett baklängesmål och Örebro tryckte på lite i slutet sådär, men sett över liksom både ute på plan och i samband med många andra defensiva hörnor så var de där till 100%.
Och vi blickar framåt, Sebbe. Det är Östersund, bortamatch, lång resa och HSB möter då Östersund på borta plan. Det är en match, om jag inte heller får ni rätta mig här, slutade 1-1 på Olympia.
1-0 till HIF.
1-0 till HIF till och med, va? Ja, just det.
Sent avgörande självmål av Theodor Rask. Kasper Widell sista match innan han flyttar till Holland. Kasper Widell som är uttagen i U21-landslaget tillsammans med Armin Gigovic.
Vad... HIF åker ju upp med ett gott självförtroende såklart. Packa med sig det.
Ja, det får man ju hoppas.
Ja. Då kommer det frågan här. Det är tre stycken spelare som kommer tillbaka. Adam Hellborg från avstängningarna då. Adam Hellborg. Emil Hellman och Bernardo Villar. Ska man bara trycka in dem i en startelva? På bekostnad av till exempel debutanten Benjamin Örn. Någon av mittbackarna. Jag förmodar väl i så fall Thomas Rogne flyttar man ju inte på. I så fall Charlie Weberg och i så fall kanske någon mittfältare som ska in, som ska kliva åt sidan för Adam Hellborgs skull.
Jag resonerar vi? Jag tycker om man ska fortsätta köra på det här.
Helt och hållet?
Ja, jag ser ingen anledning till att byta. Jag var inne på lite där i vårt snack på Olympia efter matchen igår. Att,
TV-snacket alltså.
TV-snacket.
Som finns på det.
Exakt. Inte vårt interna snack.
Nej,
utan det som finns
viktigt att förtydliga.
Publicerat på HD. Nej, men att jag väl ser att Östersund är en match där HF, till skillnad från bortamatchen mot Öster, där man absolut kunde köpa att ja, men en poäng, det är bra. Vi försvarar oss till en pinne. Den inställningen tycker jag inte HF ska ha i matchen mot Östersund, utan där ska man våga mer. Och ja, man vågar uppenbarligen med den här elvan mot Örebro och det fick bra resultat. Man tog kontrollen över matchen. Då känns det dumt att byta i den elvan, tycker jag.
Ofta kommer det ju liksom en reaktion på den typen som Benjamin Örn är här nu. Kastas in i hetluften. Fick väl veta typ 3 timmar innan avspark att han skulle spela. Jag har knappt varit med i det här laget. Man spelar mycket på känslor. Han fick också instruktioner att spela enkelt och så vidare. Nu framöver, om han kommer fortsätta spela, då får man ju mer se vad han är gjord av. Jag säger inte att det var en enkel uppgift att kastas in där på Olympia, men det är ganska många som lyckas i liksom början sådär. Och där är det en viktig grej från tränarstaben att skanna av vad han är. Det är många känslor i den unga kroppen. Han kan sväva på moln, eller så känner han sig lite mör rent liksom i huvudet och allt efter den här väldigt speciella kvällen som han aldrig har varit med om för. Så det ska man också väga in. Sen får man väga in vad man har för alternativ istället då som högerback, och det är ju inget liksom naturligt alternativ egentligen. Emil Hellman är ju egentligen inte högerback. Så att högerbacksfrågan i mitt huvud finns kvar här. Och sen vet vi inte, det är ganska tätt mellan matcherna. Lång resa på det, åker redan på fredagen.
En annan typ av match också som väntar. Ja, och
hur ser det ut med skavanker och så vidare? Rogne, är Konskas en nackdel för honom med tanke på hans sköra kropp? Så att jag väljer att köra sarg ut på den frågan. Jag vet inte, jag hade velat veta liksom exakt. Eller att sitta på Dale Rees och Marcus Linnéers kontor och få lite redogörelser kring ett och annat innan jag gissar.
Östersund som ligger sexa i tabellen och har, ja, det är så pass jämnt så att de har egentligen bara 5 poäng ner till kvalplatsen, 13:e plats Sundsvall. Men det är väldigt många lag emellan det också ju såklart.
Tolva i hemmatabellen.
Man kan känna någonstans att HIF då möter ett lag här som kanske inte har allt att spela för. Betyder det någonting tror ni i sammanhanget?
Alltså Östersund har väl alltid någonting att spela för, tänker jag, med tanke på att de är en ful ankung i den svenska fotbollsdammen. Så att det är nog ett sånt lag som utan problem kan få bränsle av att jaga en femteplats. Alltså säga, ponera att man hamnar i ingenmansland. Så tror jag man kan liksom jaga en bättre placering på ett ganska febrilt sätt. Just för att visa alla kritiker att vi kan också. Intressant i sammanhanget, HIF har inte vunnit någon tävlingsmatch mot Östersund på bortaplan. Förlorade i Allsvenskan med 2-0 2016, 2019 förlust med 3-0 där uppe och sen 0-0 2020 i Allsvenskan. Så att Det är kanske en liten trend som kan brytas för HIF.
Samtidigt är inte Östersund ett av seriens bästa hemmalag.
När jag Nej, 12 är hemmatabellen.
12 är hemmatabellen, precis före HIF i den tabellen. Så att, men vi ska kanske ta ett helhetsgrepp också här nu och titta på framöver de sista 5 omgångarna här. Efter Östersund kommer ett uppehåll. Och sen väntar Brage hemma. Eller det är Gävle.
Gävle först.
Gävle först är det, ja. Gävle och Brage hemma, det är de 2 återstående hemmamatcherna för HIF. Och sen har man...
Däremellan Trelleborg borta.
Trelleborg borta.
Och så Skövde borta.
Och så Skövde borta i slutomgången här.
Skövde borta i slutomgången, där behöver man vara ganska bra på defensiva hörnor. Just saying.
Ja, men då kan det kanske också vara... Vad säger vi om med tanke på... Nu behöver vi kanske inte bara utgå från matchen igår och tro att HIF... Själv tror jag att det kanske räcker för HIF att vinna de 2 hemmamatcherna. Men det ska göras också givetvis, jobbet. Men,
det är svårt att säga i en så pass jämn tabell vad som krävs rent poängmässigt. Men jag tror att... Alltså det, jag tycker ju det är ett ganska gynnsamt schema för... HIF, man har inte några jättesvåra matcher på förhand. Man har hemmamatcherna där mot Gävle och Brage. Det måste bli 6 poäng i dem. Gävle dessutom lite fick en rejäl snyting mot Gais med 6-0. Nu förlorar man hemma mot bottenlaget Örgryte. Det känns som de är inte superformstarka för
tillfället. Nej, och kan faktiskt, tro det eller ej, bli indraget i bottenstriden på riktigt. Mm. Alltså, för att ha haft en ganska behaglig position länge, typ som 5-6, så kan det smyga in sig lite panik där.
Ja. Så jag tycker att HIFs schema överlag är ganska, ja men rätt hyfsat. Alltså de ska kunna reda ut detta med de motståndare de har kvar.
Och det är intressant att kolla form och sånt också. HIF är 3 i formtabellen sett till de 5 senaste. Och kollar man de 15 senaste, vad tror ni de är då?
Samma ungefär.
Ja, 5. Alltså det är ändå liksom över tid. 15 senaste omgångarna är HIF 5:e bästa laget. Det indikerar ju någonting i alla fall. Sen som sagt, det är fortfarande en alarmerande situation, men nu ser det ju lite ljusare ut än vad det har gjort innan, onekligen.
Jag har ju varit inne på det hela tiden, alltså den här serien är ju inte speciellt märkvärdig om man räknar bort VSK som har stått för stabiliteten, tycker jag. Det är ett stabilt lag, de glänser inte på något sätt så. Båda matcherna mot HIF tyckte jag HIF skulle haft poäng mot VSK. Men de är stabila, de har varit över hela säsongen. Gais som ligger 2 spelar den överlägset bästa fotbollen, tycker jag, i serien. Men därefter tycker jag...
Ja, det är ju det.
Det är inte, och det är ju det kan jag kanske känna, eller skulle jag tro att uppe på Olympia man känner en viss frustration över. För bakom de 2 lagen där jag tycker jag då personligen så är serien, den är inte speciellt märkvärdig.
Nej, den är märkvärdig rent liksom poängmässigt att alla slår alla och att tabellen är så fruktansvärt märklig och att mer än halva serien eller mer än halva lagen i serien är med i någon form av bottenstrid eller skulle kunna vara. Men rent kvalitativt så håller jag verkligen med dig. Det har varit så ganska många år nu. Superettan är svag leverans. Det är ganska svaga lag.
Det finns en anledning till att vad det nu är. Vad har vi? 16 lag. Vad blir det? Blir det någonstans 400 spelare runt någonstans i hela serien? Det finns väl en anledning till att de flesta spelar på denna nivån och inte i Allsvenskan. Har gjort.
Ja, sen finns det fortfarande intressanta spelare och fynd och så, men rent lagmässigt så är det ganska anmärkningsvärt och det blir ju extra liksom sensationellt att HIF är där de är med tanke på att det finns inte jättemånga.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag. Som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Svedea. Upptäckt det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Liksom vassa knivar i den här superettanlådan.
Ska tilläggas då att Östersund är det laget som kryssar mest i serien. Ja, på 25 matcher har man 12 kryss.
Mm. Ja, åtsättarna lär nog rikta liksom mest fokus på krysset. Ja. Det luktar nog mest kryss på förhand den här matchen, tänker jag.
Är det en bra poäng i så fall? Sebbe, du sa det att är det en bra poäng? Bortaplan.
Mm. Alltså jag tycker att HF ska ha en annan inställning till det än vad man hade mot Öster. Ja, just det, sa du. Mm. Men ja, det visar sig egentligen efter 30 omgångar om det är en bra poäng eller inte. Men kommer man därifrån och liksom ändå har presterat en någorlunda okej fotboll och tar en pinne mot ett Östersund som kanske är lika bra liksom, då ja, det kan väl vara okej, men inte mer än så.
Och det är ju också ja, men tätt mellan matcherna som sagt, och en ganska rejäl urladdning på så sätt, återigen många känslor, en speciell kväll här och så ladda om och en lång resa på det. Det är klart att man kan resonera kring liksom risk för baksmälla och så. Det är en klurig match på förhand med tanke på förutsättningar.
På tal om förutsättningar och klurigt läge, så är det så här att vi går in efter Östersund, går vi in i ett landslagsuppehåll där EM-kvalet ska avslutas, och sen så går vi in och spelar klart de sista 4 omgångarna, och blir det kval så är det, spelar vi en bit in i november.
Ja, då är det ett landslagsuppehåll igen mellan sista omgången och kvalet. Ja. Så får man vänta en liten bit på kvalmatcherna.
En bit in i november då. Men vi på, givetvis med tanke på att nästa säsong redan står för dörren 2024, och om vi utgår ändå trots allt från nuvarande scenariot HIF löser det här och spelar superettan nästa säsong. Hur ska man jobba nu fram mot 2020? För det jobbet kan inte bara stå stilla för att då tappar man ju fart. Om vi börjar med den sportsliga organisationen, hur ska HR tänka i det här läget? Jag vet att man måste ta hänsyn till olika scenarion här. Kval, man kan ju faktiskt åka ut fortfarande. Eller att man siktar på ett superettan. Det är ett svårt läge, det är ett tufft läge. Men det är ju så att jag någonstans tycker att jobbet måste ju göras här och nu för att få en bra övergång in i 2024. Vad har ni för tankar kring det?
Långsiktighet, hållbarhet, strategi. En röd tråd som man inte bara pratar om utan som man faktiskt kan se med sina ögon. Att den finns på riktigt. Det här har man ju pratat om kopplat till HIF i många år, och nu har de ett jätteläge att rensa ut grejer både på och utanför planen.
Oavsett hur det går, menar du, Erik, ja, så ska man redan börja
så
tänka.
Ska man slå sig till, alltså, jag tänker så här, säg att man trillar ner i ettan, då är det ju givet att ja, men då blir det liksom en helt ny form på föreningen. Det kommer att kastas ut en himla massa folk och allt ska startas om på nytt. Om man stannar i superettan, är det så stor skillnad egentligen? Alltså rent, det är fortfarande samma problem. Klubben har ju fortfarande liksom problem även om de stannar kvar. Så att jag är väl lite rädd att, eller rädd, men alltså att jag tror det är viktigt att de inte slår sig till ro och bara nu löste vi den här faran. Nej, faran är kvar. Faran är kvar. Detta kan hända igen. Så att långsiktighet.
Men det är väl ju alla klubbar strävar, eller säger de att de strävar efter?
Ja, jo, så är det. Jag tycker väl inte att det borde vara så jäkla svårt som HIF har visat att det faktiskt är. De tycker de har konstat till det lite väl mycket. Så att ja, kanske att eller det är helt säkert på att den här situationen har ju fått dem att tänka i nya banor. De kunde väl inte fantisera själva om att det skulle bli så här illa och så här riskabelt. Hoppas att de tankarna och de perspektiven som de har fått under årets gång också medför några sunda spadtag i det här bygget, för det behöver byggas upp grejer. Man ska inte tro att allt är frid och fröjd bara för att man kanske klarar detta nu då.
Det är ju det får ju inte bli som förra året, att man tillsätter en så kallad intern utredning och kommer fram till att ja, men vi fortsätter på samma sätt.
Jo, det kan man absolut komma fram till egentligen.
Jo, men alltså,
då ska utredningen göras på ett annat sätt kanske.
Ja, nej, men det är det jag vill säga, att HIF ska inte fortsätta på det här sättet, utan det måste... Nu har man återigen under en sommar fått släcka bränder, med tagit in Villar, Cole Alexander, Lukas Lima på lån. Man ska inte behöva hamna där nästa sommar. Och det är ju liksom hela grundproblemet, att man bara har släckt bränder år efter år efter år. Här behöver man bygga något från grunden. Man kan inte fortsätta så som man har gjort, utan det behövs en rejäl genomlysning och förändringar i klubben.
Då ska jag ställa några frågor till er här som följdfrågor till kring det här resonemanget som vi för nu. Till exempel, hur ska man resonera? Vi har ju ett x antal kontrakt i truppen som går ut, varav vissa är nyckelspelare trots allt här. Man vill säkerligen göra så med vissa så vars kontrakt går ut, men vi har ju ändå ett gäng.
Löper exempelvis, tänker du på?
Willem Löper, Hamavi har spelat mycket, Charlie Weberg också, ordinarie, för att nämna några namn här. Ska man redan nu säkra upp de här spelarna innan man har säkrat upp en sportslig organisation, hur den nu ser ut, om det är Baxter som leder i Superettan, någon annan, eller om de åker ner, att det är Max Lindén, P19-tränaren då, någon sån här lösning, intern lösning, eller om man ska jobba med sportchef och vem det blir och så, eller ska man bara slänga ut ett nytt treårskontrakt till spelarna vars kontrakt går ut bara för att ha truppen på plats innan det sportet. Hur ska
inför detta? Det optimala hade ju absolut varit att sätta den sportsliga organisationen. Någonstans har man ju hamnat i det här att man har slängt ut, som du säger, treårskontrakt lite till höger och vänster, och sen så har man fått för sig att sparka någon tränare några månader efter det, och så har den spelaren hamnat i frysboxen som man bara några månader tidigare sa att man trodde så himla mycket på. Så att det har ju vi har ju sett det tidigare också, alltså effekten av ett sånt tillvägagångssätt. Den här sportliga organisationen, ja, man behöver vara tålmodiga och strukturerade i hela den processen. Sen behöver det samtidigt ske hyfsat snabbt, men det får inte vara liksom att det blir förhastat. Sen är det också så att spelarna, med tanke på läget i klubben och hur rörigt det har varit, det är säkert vissa som hade skrivit på ett nytt kontrakt om man väcker dem klockan 3 i natt, men de flesta hade nog också velat avvakta och se vad klubben tänker hitta på.
Jag vet inte vad som försiggår bakom dörrarna på Olympia, men jag hoppas ju att man åtminstone utifrån scenariot att man blir kvar i Superettan har alltså kommit långt i den här processen med, ska man ha en sportchef, ska man inte ha det, eller vilka roller man ska ha och vem som också är liksom första valet som tränare. Det jag vill se är att man, ja men säg en vecka efter Superettan är slut, har rullat ut den här planen. Här, så här ska vi göra. De här personerna ska leda detta. Så pass mycket borde man kunna kräva att man har alltså jobbat fram den här lösningen ända sedan i april då man kickade Andreas Granqvist och tränarduren. Att man måste helt enkelt ha en lösning på plats. Så snart säsongen är slut. Liksom.
Tror vi att det blir Backstop? Om HF...
Jättesvårt att säga.
Vi kan ju bara ha det läget.
Jag tror säkert att han är högt upp bland kandidaterna som tränare. Det tror jag definitivt. Men som sagt, det är där det viktigaste är att den lösningen, oavsett vilken den blir, måste vara på plats kort efter att säsongen är slut. För sen ska truppen sättas och det kommer att vara en intensiv period på några veckor där innan träningsstarten i januari. För det, man har själva sett till att sätta sig i skiten med tidigare beslut. Nu måste man ha haft en framförhållning så man vet vad som gäller när den här säsongen är slut och att man då därefter då kan börja ta ställning. Eller att även man under tiden givetvis säger att det är en intern lösning. Då har man ju förhoppningsvis kunnat diskutera framtid för vissa spelare och så. Men att man väldigt nära in på säsongslutet kan komma med besked i de här frågorna. Även då gällande truppbygget, utgående kontrakt och så vidare.
Jag tycker det är ett uppfriskande om man i februari inte presenterar ett par, tre tungt meriterade namn också. För det signalerar att vi säger att man då stannar i super att men nu ska vi upp igen. Jag vet att de inte sa det inför den här säsongen, men när man värvade den profilen som Holst och Hellborg ingår i, så var det de signalerna man skickade. Och jag tror man hade kopplat till det jag pratade om innan med långsiktighet och just ha en strategi och lite struktur och så. Så tror jag att det hade varit ganska klokt att inte göra den typen av värvningar stup i kvarten. För det är ju ofta så HF har handlat. Och det har ju i regel inte blivit särskilt bra. Och det spär dessutom på förväntningar. Och man är faktiskt i ett så pass kritiskt läge, även om man då stannar i Superettan, att man kanske ska väga in just det där med förväntansbilder och så vidare.
För mig är det här hur spelartruppen ska se ut, för det är rätt mycket som ska beslutas om vilka kontrakt, vilka man ska ta hem som man har utlånat, bland annat en som man har investerat väldigt mycket pengar i, Lukas Lingman, hur det är, och vilka man ska förlänga, vilka man ska få ge ungdomar och chanser och så vidare från akademin. Det är faktiskt underordnat spelartruppen och vilka som ska representera HIF i nästa års serie, vad det nu blir. För mig är det underordnat i detta läget att man måste sätta en organisation, en sportslig organisation, och där har jag varit inne på, jag vet jag skrev i någon krönika, det var väldigt länge sedan, till och med kanske i somras, att låt nu Baxter köra på här framöver, så länge han, om han själv är motiverad och sugen, låt han fortsätta med det här. Nummer två som är det viktigaste då efter att sätta den här sportliga organisationen, tycker jag, att ge faktiskt den sportsliga organisationen, tränare, manager, scout eller vad det nu är, sportchef, rätt förutsättningar. För det är också något som har fallerat genom i HIF, att man inte har gett den som är till exempel en huvudansvarig tränare, vi har ju massvis med exempel på det på sistone. Vi har ju alltifrån Mellberg, Jörgen Lennartsson, Alvaro Santos, Mattias Lindström. Fick de rätt förutsättningar? Jag vet inte. Utifrån att klubbens tog ett beslut om hur ska vi spela och sånt. Ja, man kan säga att det var någon som sa att vi skulle spela som Bode Glimt 4-3-3. Men det var inte realistiskt överhuvudtaget. Jag menar mer på att ge rätt förutsättningar. Och inte budgetmässigt, för där har HF en hög spelarbudget jämfört med många andra i serien. Utan ge verkligen rätt förutsättningar för att göra ett bra arbete. Och där tror jag att Stuart Baxter själv har tagit det här initiativet. Och utan inblandning från en massa styrande och sånt, och de har nog haft klokt i att hålla sig undan också. Så därför tycker jag nästan på det sättet är det ju bättre att köra med honom än att man tar ett nytt tränarnamn och så ska den människan komma in här och sätta en struktur i samråd, och så är det flera som kanske tycker till och så vidare och så vidare, och så blir det istället kaga och alltihopa. Jag vet inte, jag tycker det där med spelartrupp och den ska se ut, Det ligger rätt långt ner på min priolista. Om jag får leka ansvarig i HG.
Ja, men jag är med på vad du menar. Och du pekar ju på just att det är liksom klubben som har problem. Det är inte bara bara laget. Det är stora frågor detta. Det handlar inte bara om vilket mittbackspar man ska ha, utan det är långt djupare frågeställningar och så.
Nej, så spelare hittar du. Och spelare då kan du utveckla själv.
Om man har kompetens och, precis, och så. Det landar ju också i den änden att anställa en tränare med det och en tränarstab med det och så vidare. Hasse Eklund också, som ju också är en profil i sammanhanget. Han är ju assisterande tränare och sagt att han vill gå tillbaka till rollen som utvecklingschef. Mikael Dahlberg som klev in som sportsligt ansvarig då efter, alltså började med sportchefssysslor efter att Andreas Granqvist lämnade. Han vill bli akademichef på heltid igen. Bara där är ju två ganska unika och delikata fall som man måste lösa.
Som sagt, för där finns lite grann att jobba på den närmsta tiden. HIF har inte kanske den tiden riktigt i den utsträckning man kanske skulle önska sig. Om vi går över till faktiskt det andra representationslaget som redan kan planera för 2024 för HIFs damlag. Det var väl bara det vi gick och väntade på att de skulle...
Ja.
Det hade vi väntat på, det var rätt klart. Men nu ska de faktiskt spela i division 1.
Ja, nu börjar det på riktigt.
Vad menar du med det?
Ja, men
det
nu, får du utveckla. Nu är det en helt ny utmaning för HIF. De sprang igenom division 4 och division 3. I år förlorade de ju faktiskt någon match, men lyckades säkra, eller några matcher, med ett par... lyckades säkra seriesegern trots att två omgångar återstår. De ska möta Västra KFK och Hittarp innan.
Varför vinner HIF serien?
Ja, men de har ju där tycker jag de har jobbat liksom ganska strukturerat, och visst, de har också tagit in namn liksom i deras mått mätt och en hel del rutin, men har samtidigt fyllt på med unga lovande spelare, Alma Larsson, Agnes Eklöv och så vidare. Så att man har lyft upp en hel del F17-spelare som till och med har petat liksom permanenta A-lagsspelare. Cornelia Ramberg exempelvis, jätteintressant yttermittfältare. Det finns fler där som man har redan på så här kort tid som man har haft den här satsningen igång lyckats få lite liksom återväxt och ett litet kretslopp som givetvis behöver bli större så småningom. Så vill man väl ha ett F19-lag och så vidare. Och detta ska ju såklart växa. Men de har börjat på ett väldigt lovande sätt.
Sebe, vad du, och jag är inne på din linje. Här har man valt att skynda långsamt med den här satsningen. Utan det får ta det.
Sen har det varit lättare när det har varit på så... De startar ju i lägsta serien, det ska vi ha med oss. Och det är ju det jag menar med att nu så kommer du ju mäta mer, inom situationstecken, riktigt motstånd här i division 1.
Nej, vad väntar Sebbe i division 1?
Ja, men det är ju utmaningar.
Springer HIF genom en serie till?
Nej, det tror jag inte. Malmö FF har ju gjort det, men det är ju en klubb med HIF, ska vi komma ihåg. Alltså på den här nivån, liksom damlag division 1, så är ju HIF en jätteklubb, alltså med stora resurser och faciliteter och förutsättningar som de flesta lagen i även division 1 bara kan drömma om.
Samtidigt blir de ju fler och fler. Alltså
exakt,
det var Göteborg det. Satsar, Älvsborg
precis.
Satsar.
Precis, jag skulle komma till det att där är ju, nu kommer ju de här lagen, HIF har ju inte stött på dem tidigare. Nu kommer vissa av de här, Älvsborg, IFK Göteborg.
Det är ju lag vi känner igen, med all respekt för Zenit och det här.
Mm. Ja, men det är ju det som gör utmaningen större. Och att där är inte många platser upp, det är bara seriesegraren som går upp en division, så det kommer ju krävas mer för att vinna serien och mer för ett avancemang liksom. Det som ska bli intressant också att se är ju hur man fördelar liksom den här pengakakan. Det har vi varit inne på lite tidigare också, att nu det kommer, för att den här satsningen ska bära hela vägen, kommer det ju krävas mer resurser för varje år som går. Jag tror inte det är några bauta resurser som krävs kanske just i division 1. Men ska du upp ännu ett steg eller kanske liksom vinna den serien och sen gå upp i elitettan, då behöver du resurser även till damlaget. HF har som sagt väldigt fina faciliteter och förutsättningar redan idag, men för att nå ännu högre så behöver ju det laget ytterligare förutsättningar för att det ska bli möjligt. Och där är ju en avvägning att göra för klubben. Man har ett härlag som har det kämpigt, som man definitivt inte vill ska ligga i botten av Superettan, och som kommer ha nästa säsong antagligen ännu tuffare liksom ekonomiska förutsättningar med tanke på att år två och så i Superettan blir svårare. Ja, vi ska ju, blir det ettan så ja, då får vi ju börja om hela denna diskussionen från början. Men
då ligger representationslagen på samma nivå, ska tilläggas också.
Såklart, och då är ju ekonomin en helt annan verklighet. Men det tycker jag är en intressant fråga att få svar på här. Hur prioriterar man pengarna mellan de här representationslagen?
Erik, om vi tittar själva på själva fotbollen då, satsningen där, alltså om vi tittar på truppen, vad behöver truppen? Nummer ett. Nummer två, vad kommer krävas av spelarna? Spelar man, som de senaste säsongerna har man kunnat, jag vet att HIF har tränat kanske mer än de andra lagen utan att
fyra dagar i veckan har de tränat.
Precis, och det tror jag inte, utan att ha insyn i.
Jag tror inte Västerkorup gör det.
Exempelvis. Nej, exempelvis. Är man redan där vad det gäller träningsmängden så att man kan konkurrera i division 1? Nu, det var min andra fråga. Min första, om du börjar med den första här. Liksom, hur klarar sig den här truppen redan? Behöver den kryddas?
Ja, kryddas. Sen behöver den inte göras om. Och det är ju bra. Och det är lite kopplat till det jag sa innan också. De har ju tänkt långsiktigt här och varit väldigt, väldigt tydliga med det. Att detta ska inte vara någon quick fix. Så de har lagt en grund redan, rent truppmässigt. Sen behöver de krydda den. Jag skulle tro att de kikar på en forward exempelvis. Alma Bertilsson i Eskilsminne och öst in mål i år och berättade för oss nu för några dagar sedan att HIF hörde av sig redan inför säsongen. Och med tanke på hennes säsong så kanske det plingar till i hennes mobil ännu en gång, och så kanske det står Kristoffer Schönbeck på displayen där. Så får vi se vad, om hon landar i HIF. Men Kristoffer Schönbeck, tränaren, och liksom, han är ju liksom ansvarig för hela den här satsningen till stora delar i alla fall. Han öppnar ju redan när pratar jag med honom en halvtimme efter slutsignalen uppe i Halmstad, att då öppnar han för att det ska adderas någon eller några spelare. Och vad var din andra fråga? Det här med träningsmängd och hela den där biten. Där har de ju också lagt en grund.
Om jag säger så, att professionalisera satsningen lite mer.
Ja, men mitt intryck är att
med all respekt, när de började i division 4 och sånt, det var ju lite grann mer hårdraget motionsidrott nästan, med tanke på att man vann med matcher med 15-0 och så vidare. Men nu är man redan där man, satsningen är lite mer professionell, och behöver man skruva på det ytterligare?
Man kan säkert skruva på det ytterligare, det är jag helt övertygad om, men jag är också övertygad om att det är väldigt proffsigt redan, och de har ju till och med en spelare i truppen, en andra keepern, som pendlar mellan Danmark och hit, och liksom Det säger någonting, och de har pratat om detta, spelarna också, att det är en väldigt proffsig miljö, och vissa har ju varit på högre nivå, vissa har till och med varit i allsvenskan, så de har ju det att jämföra med också. Sen det vi var inne på tidigare, bara för att sätta liksom ett ytterligare exempel på att detta är en annan nivå. Eskilsminne var ett topplag i många år innan seriepyramiden gjordes om här. Lyckades inte riktigt ta steget, men blev typ 2-3 varje år och var nära. Var har de hamnat nu efter att de här större klubbarna har börjat satsa? Ja, men de är ingenmansland. De är i mitten av tabellen och är inte nära att åka ur, inte nära att gå upp. Det säger också någonting, och det blir en intressant kamp att se mellan Eskilsminne och HIF. Hittar på att ha varit uppe någon gång, men så har de drattat ner snabbt igen. Så att nu har vi en damkamp här på ett sätt som vi, som jag har längtat efter och som många andra har längtat efter i den här stan. Så det ska bli väldigt, väldigt kul att se.
Vad betyder det, Erik är inne på, Sebbe, vad betyder det för damfotbollen i stan? Tror du att den kommer att blomma upp, explodera, eller kommer det vara som lite grann, lägger vi stor vikt vid att HIF och Eskil, att det väntar två derbyn till exempel i division 1? Eller?
Ja, men det tror jag inte. Och framförallt att det är, det kan ju såklart finnas delade meningar om vad som är bäst, om det är HIF som ska driva damlag, alltså, eller om andra klubbar. Den diskussionen finns ju på olika håll runt om i landet. Men jag tror att det har ett stort värde att det är just HIF som är liksom ledande i den här utvecklingen, just för att det är ett stort varumärke i regionen som kan dra mycket publik, inte minst, vilket trissar upp intresset ännu mer.
Kan locka till sig andra typer av spelare.
Andra typer av spelare. Det gör att liksom hela damfotbollen i regionen blir mer synliggjord på något sätt. Att det blir mer strålkastarljus ditåt, och det är ju enbart positivt. Så vi vill ju alla att den ska utvecklas framåt och bli en bra produkt, som man ofta pratar om inom fotbollen. Så som jag ser det, så är det i princip bara positivt att det kommer upp. Sen så ska det ju bli intressant att se hur det här styrkeförhållandet mellan HIF och Eskil står sig. Eskil har ju varit högst upp på tronen länge nu.
På ett ganska bekvämt
sätt. På ett bekvämt sätt, ja, exakt.
Och nu har de press på sig på ett annat sätt.
Nu kommer de behöva slåss med HIF på ett helt annat sätt. De spelar unga talanger i närområdet och så vidare. Och det är ju klart att det kan bli tuffare för en klubb som Eskils Minne. Men samtidigt finns det också en möjlighet att det här kan få andra klubbar också att vilja ta de där extra stegen för att lyckas. Jag tror att det är bara positivt detta.
Om man får fantisera lite, på här sidan pratar vi ofta om hur seriepyramiden ser ut här i nordvästra Skåne, och att den är inte jättelysande just nu. I den kalkylen så är ju HIF alltid i allsvenskan och så vidare, och så ska kanske Eskils Minne och FF vara i division 1 och kanske superrätta något år, och så kan de ha ett samarbete där. Så kan det ju faktiskt bli på damsidan också, om HIF klarar av den långsiktiga målsättningen som de har, alltså spela allsvensk damfotboll. Eskils Minne är kanske kvar i ettan. Det är kanske där, det är ju en förening som handlar så mycket mer, inte bara om representationslagen, så det är kanske perfekt att de är där i ettan. Och så kan de nu liksom målar vi upp någon form av rivalitet mellan dem, men då kan det bli ett samarbete och en brygga i stan som vi kanske kan få se något gott av.
Vi har passerat timmen precis här och pratat om, som vanligt, om möjligheter, utmaningar och allt däremellan. Jag tycker att vi blåser slutsignal för denna veckans avsnitt. Jag kommer med glädje lämna över programledarmikrofonen till Mattias Hjelm nästa vecka, då han är tillbaka.
Ja, vi får se om det, eller så blir det en intervjupodd där ju i damsfären.
Just det, bra.
Vi får se hur det blir.
Men HIF-podden kommer tillbaka i någon form här. Och vilka som medverkar då, det får vi också se. Vi håller det öppet. Vill gärna tacka er för att ni har lyssnat på denna veckas avsnitt och på återhörande.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.